veckans reportage.
Claes Malmberg har besökt DHS och Träffpunkt Ringstorp, där han höll ett föredrag om sitt liv som skådespelare och sitt privatliv. Då fick Helsingborgs taltidnings Vinne Gravlund en lång och väldigt öppenhjärtlig intervju med Claes Malmberg.
Vad är humor för dig?
Ja, det är väl det som får folk att skratta, som inte är fördomsfullt, elakt i någon mening mot de som är svagare eller som är liksom, vad ska jag säga, som inte förminskar utan förstorar människans goda egenskaper, kan jag tycka är humor.
Om man bortser från den regeln, kan man skämta om allt?
Ja, alltså man kan skämta om allt så länge man har grunden att det ska stärka människor i mening. Alltså när det gäller människor med makt och sånt där, så kan man ju vara lite tuffare, politiker, och man sysslar med satir och sånt där. Och så, men jag tror det är väldigt viktigt att man sparkar uppåt, inte neråt, när man håller på med humor.
Du pratade innan om humor som timing också. Man måste liksom komma på det precis rätt ögonblick.
Ja, alltså timingen är ju snarare en form av musikalitet, kan man säga. Alltså det handlar ju om, på samma sätt som en bra sångare har timing eller en bra musiker har timing, det vill säga att man kan spela samma melodi mer eller mindre bra, man kan vara tekniskt skicklig men man är inte en bra musikant för det, utan det, liksom, det handlar om att liksom hitta den timingen och den rytmen i sig själv så att man vet intuitivt utan att behöva tänka när man ska liksom sätta ett skämt eller på vilket sätt man ska framföra en komisk replik eller så vidare. Så att det handlar väldigt mycket om musik och musikalitet, rytmkänsla.
Mm. Du sjunger också, eller?
Ja, jag är nog roligare när jag sjunger, om jag säger så. Men jag kan sjunga. Jag har spelat väldigt mycket musikaler genom åren. Jag har spelat 16-17 musikaler, så att jag har gjort en hel del.
Det är roligt att höra dig prata om politik, om nostalgin. Ja. Hur det var förr i tiden jämfört med hur det är idag i samhället. Har du någonsin funderat på att ge dig in i politik?
Nej, det har jag inte gjort. Alltså, jag pratade med min morfar här förut. Haft möjlighet så att han kunde bli en fantastisk politiker. Han hade alla de egenskaper som en bra politiker ska ha. Med stor medmänsklighet. Var beläst, kunde mycket och, liksom, och hade en hederlighet och en ärlighet som person. Som var, så att, det var synd att inte han blev politiker. Det har jag alltid tyckt. Han hade blivit fantastisk. För min egen del har jag aldrig ens funderat över att bli politiker. Och idag tror jag att det är omöjligt. Du kan inte komma fram på grund av att du har liksom, tror jag, det känns inte så i alla fall. Utan det är så mycket politiska, partimässiga strategier som ska liksom till. Och det är så mycket saker som jag tycker fördärvar politiken som gör att jag tror jag skulle nog vara arg hela tiden. Och ganska obehaglig att göra med som politiker inför de andra politikerna. Så jag, tyvärr så tror jag inte att det skulle bli så lyckat om jag blev politiker.
De tackar dig kanske för att du inte väljer banan, men väljarna kanske skulle ha tyckt det var kul med någon som rear lite.
Ja, alltså jag tror att det man kan titta på idag är att tydlighet är ju någonting som folk är väldigt intresserade och vill ha, vilket gör att tyvärr är det ju så att det är de här avartspartierna som är tydligast och som når flest människor tyvärr idag, och det tror jag beror väldigt mycket på att de inte är taktiska i meningen att de liksom säger vad de tycker och tänker, och det är ju synd att inte de andra partierna tar efter det. För att det skulle innebära att då skulle man kunna få stopp på de här partier som Sverigedemokraterna och annat. Men om man inte gör någonting åt det utan fortsätter liksom att skapa en jättelucka mellan eliten och folket, så då hamnar, då i det utrymmet där så kommer alla de här kanske mindre bra partierna fram.
Du pratade innan om att politik idag är en karriär. Ja. Skapar det den försiktigheten?
Ja, det tror jag. Och sen är det för många människor, tror jag. De har för mycket konsulter, de har för mycket människor som lär dem hur de ska svara i olika sammanhang och som lägger upp liksom strategier, vilket gör att ibland kan politiska intervjuer te sig som rena sketcherna och som en ren fars när politiker svarar på samma sätt på olika ställda frågor därför att någon har lärt dem att det är så de ska göra. Och de använder sig, tror jag, väldigt mycket av glömska som ett vapen, det vill säga att hur hett, hur mycket turbulens det än är för tillfället, så kommer det att lägga sig sen och så kommer folk att glömma det. Och det utnyttjar, tror jag, de här konsulterna till politikernas, alltså kort sikt så kan de ju känna på det kanske möjligtvis personligt, men i längden så förlorar de i trovärdighet när de inte svarar på de frågorna. Så har vi ett samhälle där vi har en fri press, så måste pressen kunna ställa frågor och politiker måste kunna svara på de frågorna. Det är liksom grundförutsättning för att det ska fungera. Annars är det liksom, är det inte ett demokratiskt samhälle. Jag tycker politikerna representerar inte demokrati på rätt sätt när de inte svarar på frågor.
Du har första maj talat ett par gånger, eller hur?
Ja, jag har gjort 3-4 gånger, tror jag. Några gånger för Socialdemokraterna, några gånger för Vänsterpartiet. Jag tror det är ungefär lika många gånger.
sugen på det igen?
Nej, det var roligt på sitt sätt. Det är väldigt nervöst tycker jag. Det är ju inte någon van arena för min del och sådär. Men det var kul när jag gjorde det. Det var absolut, det var roligt att ha gjort det. Och det var liksom en upplevelse att få prata med första maj. Det är ju ett hedersuppdrag, så det är kul. Men jag menar, nu har jag gjort det, så att det är väl om man absolut har någonting att säga. Jag får förfrågningar lite då och då. Nu har jag inte kunnat de senaste gångerna, men kan jag ha möjlighet så gör jag gärna om det.
Du är ju otroligt öppen om dig själv. Ikväll och när man läser dina böcker och lyssnar på eller ser intervjuer. Du berättar om dig själv utan att försöka skönmåla någonting. Om din uppväxt, dina droger, dina svek, din relation till fruar och föräldrar och alltihop. Och många av de här sakerna så skulle ju många kanske dra sig för att vara så öppen med. Varför är du det?
Jag vet inte, det är nog en läggningsfråga kanske och en uppfostran också. Kanske jag vet inte varför jag är sån, men jag ser ingen anledning och liksom, vad ska jag säga? Jag har aldrig skapat en produkt av mig själv i meningen att jag har liksom någonting som jag ska leva upp till eller någonting som ett artisteri bygger, att jag bygger upp någon slags illusion kring mig själv, utan jag är den människa jag är. Jag tror jag har varit likadan om jag har kört lastbil eller stått i korvkiosk. Alltså det är, jag delar liksom mina fel och brister med de flesta andra människor. Jag tror att det bästa sättet tror jag, och både hjälpa sig själv och andra, det är att vara öppen och ärlig och prata om saker och ting så som de är. Så som man minns dem får man ju säga. Därför att minnet är ju också sånt att andra människor som har varit med i situationer jag har varit med kanske minns dem på ett annat sätt och så vidare. Så det är ju ingen absolut sanning. Men det är ju sanningen så långt som jag kommer ihåg den. Jag lärde mig tidigt att ärlighet är den bästa, om inte alltid den minst smärtsamma, så åtminstone den bästa vägen att gå i längden.
För dig själv eller för andra?
Ja, för mig själv i första hand. Och så, men även för andra. Om det kan hjälpa andra tror jag, så är det bra. Och jag tror inte på det här bygga upp liksom. Nu har jag ett yrke och vi lever i en tid också där kändiskulten är ganska stor. På många sätt och framförallt för unga människor och sådär. Jag tror att det är viktigt att de lär sig att liksom, jag valde inte detta jobbet för att jag skulle bli känd. Sen skadar det ju inte att man är det, för det kommer fler folk när man uppträder och så. Men i grunden är det för att jag tycker om att jobba med det jag jobbar med. Sen det andra är liksom i min person. Och egentligen är det ingen större skillnad på mig som scenisk, alltså som skådespelare och som person. Jag använder mig av min personlighet när jag spelar och sådär, och ska vi nu prata om mig så är det väl lika bra att folk lär känna mig på riktigt, tycker jag.
Du berättar väldigt berörande om din pappa och din saknad och att han inte var där för dig när du var barn. Mm. Du har ju själv 5 barn. Mm. Hur har dina erfarenheter av att vara barn präglat dig som pappa?
Ja, både och tror jag. Jag tror i början, jag fick ju barn när jag var 21 år, första barnet, och där var jag väl ingen särskilt mogen förälder, det kan jag inte påstå. Fördelen jag gentemot min egen pappa, för jag betedde mig väl ungefär likadant kan man väl säga, att jag tog väldigt lite ansvar och sådär. Fördelen är ju att jag fortfarande finns och att jag har kunnat i senare liv bygga upp en relation. Och så att säga, och det gör ju att de där åren helt försvinner, men åtminstone när man får en relation och man får en möjlighet att liksom reparera de eventuella skador man har åstadkommit. Så det är ju, det har varit bra, så idag har jag en bra relation med alla mina barn. Sen har jag blivit en bättre förälder med tiden. Det är ju tyvärr så att egentligen barn ska man inte öva på. Men man gör ju det i någon mening ändå. Man blir klokare och klokare om man har någon form av självrannsakan. Så att mina senaste barn har jag ju varit kanske en bättre förälder till än vad jag var till dem tidigare.
Du tycks ha försonats med din döde far också.
Ja, det har jag gjort i allra högsta grad tycker jag. Så. Sen är det tråkigt att han inte finns. Det var roligt att träffa honom. Men jag har på sagt att han har påverkat mitt liv på ett sätt som jag tror har varit mycket, mycket större än vad man hade kunnat tänka sig av en person som då icke existerar i den fysiska världen. Och sådär, så att jag måste säga att jag förstår honom på ett bättre sätt, och jag förstår också via honom att människor har sina fel och brister, och ibland kan misstag man gör, de kan få förödande konsekvenser, men det finns ingenting, i alla fall inte i mitt liv, som inte går att reparera. Och jag tror förlåtelse är ett bra ord i de flesta sammanhang, både för sig själv och för andra, att man liksom, att man kommer till någon slags avslut och så inser man liksom att i grunden var ju min pappa en väldigt snäll och kärleksfull person. Det var bara att han kunde inte hantera sitt eget liv. Det var det som var problemet för honom. Så att, och jag menar, han har väl lidit nog av det tycker jag.
Du fyller snart 55 år, 8 april. Vad önskar du dig i födelsedagspresent?
Jag har aldrig egentligen varit så intresserad av att hålla på med födelsedagen. Nu har jag barn och så de brukar ju fira mig och sådär, familj och så. Men jag har alltid haft svårt att veta vad jag önskar. Men jag har liksom aldrig önskat mig någonting egentligen. Det kan ju bero på att jag har allt som jag behöver. Men, och det är inget sånt där koketterande att jag liksom, och jag inte, man inte ska säga. Utan jag har alltid lika svårt att komma på vad jag önskar mig. Faktiskt. Så att jag vet faktiskt inte.
Trivs du med att bli äldre?
Ja, jag har sagt, det var väl Charlie Nordman som sa någon gång, det är bättre än motsatsen. Att man inte finns. Så att det måste jag ju trivas med. Nej, jag har inga större bekymmer med det så. Det tycker jag inte. Jo, nu upplever jag det som många som var äldre sa till mig en gång. Att man känner sig inte äldre på insidan. Utan man känner sig ungefär lika i någon slags runt 25-30 hela tiden. Och det gör nog jag också. Så att jag kan få en chock ibland när jag ser mig själv i spegeln. Eller går förbi ett skyltfönster och sådär. Då kan jag ibland rygga till lite och tänka, vad är det för gammal gubbe som går där. Men rent allmänt så har jag inga större bekymmer med att bli äldre. Det tycker jag inte. Utan jag tycker nog det är ganska okej.
Du har ju en otroligt bred yrkeserfarenhet, svårt ord. Allt från Madikens pappa till...
Lotta, så heter Madiken.
Förlåt, Lotta. Nej. Till Molière, Shakespeare, allt. Vad är det som driver att testa så många saker?
Nej, det är nog olika saker. Det ena är nog ren nyfikenhet. Att jag alltid har varit väldigt nyfiken på att göra saker och liksom... aldrig liksom sagt till mig själv, det där kan du inte, utan jag har liksom bestämt mig för att det är så, jag gör det bara. Så det är liksom det ena. Sen är man ju väldigt smickrad över att få erbjudanden i sig självt under den perioden. Nu kan jag nog hantera det bättre, men när jag var yngre tyckte det var roligt att folk ville ha en och att det var liksom kul att göra jobben och så vidare. Så jag tror att en oräddhet har haft och en nyfikenhet har nog gjort, varit att jag har gjort många olika genrer. Och sen att jag inte har byggt upp så stora... Alltså jag ser ingen större skillnad på att spela Shakespeare eller Charlies tant. Jag ser det är ett artisteri som ska till och det ska göras. Och jag tycker ibland att Shakespeare har lika... Alltså Shakespeare och Charlies tant, jag tror i grunden, är inte någon större skillnad på hans pjäser eller de komedier eller farser jag spelar, utan... Båda två, alltså alla som skriver någonting och är duktig på kan det, de vill underhålla en publik. Sen att Shakespeare liksom har behäftats med en massa visdom som han givetvis har och massa repliker som har blivit klassiska och så vidare. Men jag tror inte ens han tänkte så när han skrev sina pjäser, åh vad klok jag är, åh vad vis jag är, åh vad fantastisk jag är. Han skrev det som underhållande teater, och samma sak med Molière. Alltså jag har aldrig sett någon skillnad på Molière och Stefan och Christer, därför att om man tar den inbillade sjuke så är det en monolog som handlar om vad han ser i sin egen potta. Jag menar inte ens Stefan och Christer har gått så långt ännu så att de står och gör det. Så att det ena skulle vara finare än det andra, det har jag svårt att liksom förlika mig med. Jag förstår det inte. Däremot är den inbillade sjuke en bra pjäs, för den handlar om bra situationer, och den handlar om girighet, den handlar om avund, den handlar om en massa olika mänskliga egenskaper som finns och så vidare. Så att jag tror att vi bygger upp mycket mer liksom i vår egen illusion och i vår egen värld liksom, att Molière är bättre än det eller Shakespeare är bättre än det. Men jag spelar allt på samma sätt och det har funkat hyfsat, tycker jag.
Har du någon drömroll kvar?
Ja, Handelsresandes död, Willy Loman skulle jag vilja göra. Skulle vara roligt. Och sen skulle jag vilja spela Spelman på taket någon gång. Det är väl de två kanske som jag skulle vilja göra, som jag har, som är någon form av drömroll. Men gör jag dem så gör jag dem, och gör jag dem inte så går det bra ändå. Mm.
Willy Loman skulle nog passa dig bra, tror jag.
Ja, jag tror det skulle kunna funka faktiskt. Jag tror det skulle kunna bli bra. Det skulle vara kul att göra en sån, för det är så välskriven och fin berättelse. Och det är liksom många av de där pjäserna som är så välskrivna, de spelar sig oftast själv. Man behöver inte göra så mycket. Det räcker att säga replikerna så brukar det lösa sig.
Det här med att tro, vi byter spår nu. Ja. Du sa där inne att du tror på Gud, men samtidigt är du buddhist. Och buddhismen har ingen gud.
Nej.
Hur får du det att gå ihop?
Nej, det får jag nog inte att gå ihop om jag ska vara ärlig faktiskt. Det är ett ganska förvirrat förhållningssätt, men jag tillåter mig att vara förvirrad faktiskt. Jag fostrades liksom i en politisk tid som var ganska fyrkantig och som var ganska inskränkt, tycker jag, och som var ganska, många idéer var bra och så vidare, men det var en ganska fyrkantig, teoretiserad bild som inte är helt olik många religioner, om man ska vara ärlig. Och jag vill inte in där igen, utan jag vill kosta på mig och liksom säga till mig själv att okej, det kanske inte går att få ihop de här bilderna till 100%, men jag hellre att det är lite förvirrat än att det är fyrkantigt. Så att, och jag kan inte göra så mycket åt att jag har svårt att säga att jag inte tror på Gud. Jag har lätt att säga att jag tror på Gud. Då väljer jag den lätta vägen. Jag tror på Gud. Och sen är jag buddhist. Och jag tror buddhisterna skiter i vilket. Faktiskt. Och Gud skiter nog också i vilket.
Säg inte det. Hur påverkar det dig att, att tro?
Ja, det påverkar mig i den meningen att, vad ska jag säga? Min egen existens är både viktig och oviktig på ett sätt. Och det kan ju låta konstigt, men liksom, jag har ett lugnare förhållningssätt till livet. Jag tar det på allvar, men jag inser att det är förgängligt. Och det skapar en tankesvärd och en tankevärld som är mycket mer dynamisk, tycker jag, och större. Och det väcker frågor hos mig själv som är liksom berikar mitt liv. Och det är ganska skönt att inte ha svar på allt, utan att vissa saker får vara ett mysterium. Faktiskt, det gör livet lite mer intressant, tycker jag personligen.
Om man tänker på de värderingar som en tro på Gud ändå för med sig. Mm. Jag har en god vän som är troende också, och han sa en gång att livet vore fan så mycket enklare om man inte trodde.
Ja, det kan han väl ha rätt i, kanske på ett sätt. Men samtidigt så kan jag tycka liksom sådär att de reglerna måste ju finnas. De kan inte vara de är ju behäftade många gånger av en tro, men egentligen så är det ju livsregler, mänskliga regler som handlar liksom om hur man beter sig gentemot varandra. Och jag menar, man kan ju säga så här, det finns ju många människor som inte tror som är fantastiska personer, och det finns de som tror som är förfärliga personer. Det har vi sett ganska nyligen och ser ganska ofta. Så att jag menar, det är ju inte så att en tro i sig själv är något motgift mot att begå dumheter eller övergrepp mot andra. Tvärtom ofta. Men, och det är ju inte politik heller. Återigen, det är ju en inre kamp som måste föras, och vi vet ju oftast vad som är rätt och vad som är fel. Om vi är lite sanna mot oss själva så är ju inte valen så svåra. Sen kan de vara svåra att utföra, och det finns mycket som står i vägen och så vidare. Och mycket ego som ska hanteras. Men jag tror den största striden man har som människa, det är den inre striden. Den tror jag, och där kan man vara hjälpt. En tro, tycker jag personligen.
Som en kompass?
Ja, att det finns en kompass. Och det finns också ett hjälpmedel. Alltså, en sann tro, tycker jag, handlar ju om att det är ett slags hjälpmedel folk har provat. Och sen får man ta del av det, och gör man det på rätt sätt och inte liksom hugger allt i sten, utan ser det som en slags metod för att nå en djupare insikt om sig själv, istället för att det är liksom en slags regler man ska slänga på andra, så tror jag då har man mycket större nytta av tron. Alltså, jag har inget behov av att få andra att tro, det får de sköta själva, utan jag har fullt sjå med min egen, om man ska vara ärlig. Där är jag egoistisk.
Älskar din nästa så som dig själv, heter du?
Ja.
Men man kan ju vända på det. Älska dig själv så som din nästa.
Ja, det kan man göra. Men jag tycker ändå det är bättre att man börjar med sin nästa. Så det perspektivet blir bättre. Det andra blir liksom, det blir ändå en slags, vad ska man säga, satsa på dig självkänsla i det. Så jag tycker fortfarande att det är bra att börja med motparten. Börja att tänka på dem. Och gör något gott för dem, så blir du stolt över dig själv. Det blir ändå det där som vi var inne på här. Det här med att göra en god handling för någon annan. Utan att förvänta sig någonting tillbaka, är liksom det som skapar den största lyckan. Och det innebär att det måste finnas någon annan att göra det för dem.
Du är också socialist. Mm. Går det att kombinera tro med socialism?
Ja, det tror jag. Alltså, jag tror att på det sättet, alltså, jag tycker att samhället ska vara sekulariserat. Politik är politik och religion är religion. De ska inte blandas. Meningen. Så på det sättet tycker jag att det är bra som vi har det, att säga att politiken lever sitt eget liv och så vidare. Så att jag har inga större bekymmer med det. Dalai Lama sa ju någon gång att han var hälften buddhist och hälften marxist. Det tyckte jag ganska klokt sagt på många sätt. Jag tror att har man en vilja av att människor ska ha det bra, så vill man ju också fördela rikedomarna på ett sätt så att alla kan ta del av dem. Så att i den meningen så... Sen om man vill kalla det socialism, det är ju definitionsfrågan, men i grunden så tror jag att vi blir lyckligare om vi liksom fördelar det vi har lite rättvisare faktiskt. Det blir bra.
Men om man tittar på, det finns ju ett samband, älska din nästa och solidaritet. Ja. Det ligger ganska nära varandra.
Ja, det gör det. Alltså det finns ju många saker i, jag menar, alltså, utan viss mått av religion så hade vi inte haft de moraliska regler vi har. Och moral är ju inget fel att ha, så länge den inte tynger i meningen att du liksom moraliserar. Men att vi har ett samhälle där vi liksom har lagar, förordningar, sätt att behandla varandra och liksom så vidare, som är liksom grundläggande för oss. Det är klart att det kommer ur liksom en tankesvär, och det kommer ur liksom en process där människor har liksom funderat på hur skapar vi det bästa samhället. Och egentligen skulle vi bara följa de reglerna, så skulle vi leva ett ganska bra liv.
Sista frågan, och nu byter vi ämne igen. Ja. Fotboll ska det handla om.
Ja, okay.
Bor man i Helsingborg så är det ju HIF som är laget. Mm. Men du hejar på Gais.
Ja, jag gör det.
Varför har du valt Gais och inte Änglarna eller Häcken?
Ja, det vet jag inte. Jag spelade ju med BK Häcken när jag var ung. Så att, men då var inte Häcken något man höll på, för då låg inte de i Allsvenskan. De är ju ganska nya som förening och som klubb. Så att de är ju inte tillhör till de här tre Göteborgslagen som man håller på, ÖIS, Gais och IFK. Gais blev det nog för att jag fick en Gais-tröja när jag var 7 år gammal. Och då blev jag Gaisare. Och det har jag aldrig ångrat så. Men det är, sen är det kul att vara Gaisare, för att det är ju ett ständigt lidande att vara Gaisare faktiskt. Därför att det går ju inte så bra för Gais. Men det passar ganska bra med min livssyn överhuvudtaget. Att stödja de som har det lite sämre och de som har det lite svårare. Och så att jag, det är något märkligt med Gais. För att jag tänker, hur skulle man må om de vann Allsvenskan och blev liksom en stor klubb? Jag vet inte riktigt. Om vi hade trivs så bra då.
Tillbaka till Häcken då?
Ja, kanske tillbaka till Häcken. Och Häcken är ju mycket mer framgångsrik förening idag och bättre ekonomi än vad Gais har. Men Gais, det är någonting, det är som har liksom en släkting som inte sköter sig riktigt. Men man måste ju ändå liksom fortsätta älska det.
Och å andra sidan talar ju buddhismen om det här med mänskligt lidande. Så det är
ja, det passar bra. Gais och buddhismen passar bra, som båda två bygger på lidande. Så det kan ju vara alldeles utmärkt för en buddhist att hålla på Gais.
Tusen tack.
Tack själv.